Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Idag går vi igenom den sjunde lektionen under den här sommaren, i den här serien som handlar om Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn. Och idag kommer vi tala om 7 stycken av Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn. Det första utav de här namnen vi kommer tala om idag är namnet An-Nur. An-Nur. Som betyder ljuset. Allah subhanahu wa ta'ala är An-Nur, som betyder ljuset. Det här namnet är bekräftat i en vers, en sura som heter Suratun Nur, efter det här namnet. Alltså ljusets sura, ljusets kapitel. I den här suran så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Det är en väldigt, väldigt vacker vers och väldigt djup vers som skulle kräva en eller två lektioner om vad skulle förklara den här versen i sig. Men vi ska bara ta ut det viktigaste från versen. Det är att Allah subhanahu wa ta'ala nämner, som man kan översätta den här versen: Allah är himlarna och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är omsluten av glas och glaset lyser med stjärnans glans. Det är en lykta tänd med olja från ett välsignat träd. Ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus och över ljus. Allah leder till sitt ljus den han vill. Och därför framställer han liknelser för människor. Allah har kunskap om allt. Det är som sagt en väldigt djup vers. Men i den här versen så nämns det att Allah subhanahu wa ta'ala är ljuset. Och himlarna och jordens ljus. Det har nämnts att Allah subhanahu wa ta'ala i bevisen i Koranen och Sunna att Allah är, en av hans namn är An-Nur. Att han är ljuset. Och att bland hans egenskaper är ljus som kommer att lysa upp jorden på domedagen. Och bland att det även nämns att Allah azawajal är himlarna och jordens ljus. Och det har nämnts att Allah subhanahu wa ta'ala, det som täcker honom från skapelsen är ljus. Så det är 4 stycken kategorier. Dels hans namn är An-Nur. Dels att Allahs ljus kommer att lysa upp på domedagen. På domedagen finns det ingen sol och det finns ingen måne. Men från Allahs egenskaper är ljus. Så kommer att lysa upp jorden då. Allah azawajal säger: Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Och jorden lyses upp av dess herres ljus på domedagen. Då Allah subhanahu wa ta'ala kommer döma mellan människorna. Det har också nämnts att Allah subhanahu wa ta'ala är himlarna och jordens ljus. Det betyder inte att det ljuset som kommer ner på jorden från solen eller från månen eller från stjärnorna, att det här kommer från Allah. Det här är skapat ljus som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat. Men att det här ljuset kan existera kommer från Allah subhanahu wa ta'ala, som är nur och samawati wal ard. Det är han som har skapat och ser till att det existerar. Och det är Allah som vägleder människorna som finns på jorden och allting som finns i jorden och himlarna. Så vissa utav de lärde när de förklarade Allah azawajal nur och samawati wal ard, så sa de att Allah är vägledaren, den som skänker ljus till den som är på jorden. Så bland Allah azawajals namn är ljus. Och bland hans egenskaper är ljus. Och Allah är ljuset av himlarna och jorden. Och det som täcker Allah subhanahu wa ta'ala från skapelsen är ljus. Så som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Hijabuhu nur, law kashafahu la ahraqat subahatu wajhihi man taha ilayhi basaru. Att det som täcker Allah subhanahu wa ta'ala från skapelsen är ljus. Om Allah subhanahu wa ta'ala hade tagit bort det här ljuset som täcker honom från skapelsen, så hade allting brunnit upp. Så långt som hans syn går, det vill säga att allting hade bara förstörts utav det starka ljuset som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är 4 stycken olika kategorier utav ljus. Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Sadi säger att man skulle kunna sammanfatta det här med att det finns dels det ljuset som man kan uppfatta med sina sinnen, så som på domedagen, då att jorden kommer lysas upp utav Allah subhanahu wa ta'alas ljus. Det här är ett ljus som kan ses, någonting man ser med sina ögon. Sen finns det ljus som kallas för ma'nawi, det som kan finnas i människornas hjärtan. Att Allah azza wa jall lyser upp människors hjärtan med tro, med sann troslära, med iman, med kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, med fruktan inför honom och så vidare. Det här är ett ljus som finns i ens hjärta som man inte kan ta på. Men det är någonting som existerar. Och det är det här ljuset som nämns i exemplet utav den här versen i slutet. Att Allah azza wa jall nämner om den här flaskan och det finns i nischen och det här ljuset som stärks. Det har de lärda nämnt att det här är ljuset utav tro i de troendes hjärtan. Det här är ljuset utav tro i de troendes hjärtan. Kunskap är ljus, tro är ljus, dyrkan är ljus. Att dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala och alla andra religioner än Allahs religion, islam, är mörker. Och vi på den här jorden lever i mörker förutom på de platserna där Allahs och dess religion har nått. Det är det som är ljuset och lyser upp våra liv. Och resten utav andra religioner som innehåller polyteism eller ideologier som är byggda på ateism och så vidare, det är ett svamlande mörker. Så vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala att han har väglett oss till det här ljuset. Och det är det här ljuset man ber Allah subhanahu wa ta'ala om när man går till moskén. När man gör den här duan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shamali nura, min fawqi nura, min tahti nura, Allahumma ja'alni nura. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, när han brukade gå till moskén, så brukade han göra den här duan. Och Allah, fyll mitt hjärta med ljus. Fyll min hörsel med ljus, att man ska höra det som är korrekt och det som är bra. Fyll min syn med ljus, att man ser det som är korrekt och bra. Och gör ljus på min högra sida och på min vänstra sida och ovanför mig och under mig. Och gör mig till ett ljus. Det är att man ska fyllas av tro. Och den personen vars hjärta fylls av det här ljuset, utav islam som religion och tro i sitt hjärta, kommer man se det här ljuset i personens ansikte också. Och det här kan man se på människor som är riktigt troende och på ulama, framförallt de som är lärda. Man ser att deras ansikten lyser. Det är ingen sån här övernaturligt ljus som man ser att det ska gå en stor liksom lampa runt omkring dem och så vidare. Så man kan lita på bilder. Det är inte det där som menas. Man kan se att deras ansikten lyser. Och man ser på många utav ledarna utav kuffar särskilt, som kallar till saker. Titta på gamla påven, han såg ut den här. Alltså. Han såg ut som en shaitan i ansiktet med Alish. Alltså. Många utav Rafidas ledare också, samma sak. De kan se ut som riktiga onda män. Titta på Khomeini på bilder, det är mörkt alltså, hur han ser ut. Khamen är samma sak också. Det är mörker alltså. Samtidigt om man ser bilder på ulema, alltså, de ser ut på Ibn Thaymin och Sheikh Al-Albani och så. Riktigt ljus i deras ansikten. Allah subhanahu wa ta'ala lyser upp deras hjärtan och lyser upp deras ansikten. Vi går tillbaka till att Allah subhanahu wa ta'ala är en nur. Att han är ljuset. Det här var det första namnet vi skulle tala om. Att Allah azza wa jall är ljuset. Andra namnet vi ska tala om är att Allah azza wa jall är al-muhsin. Al-muhsin. Det här namnet är inte bekräftat i Koranen. Och det här namnet och de kommande namnen vi kommer tala om är namn som är bekräftade i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Och vi som är muslimer från ahli sunnati wal jama'a baserar vår tro på Allah azza wa jalls namn och attribut på att de har bekräftats dels i Koranen och dels i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Om profeten sallallahu alaihi wa sallam har nämnt ett namn eller ett attribut i Koranen, då tror vi på det. Vi säger inte att nej, det här är från sunnan och det här är från Koranen. Vi tror bara på det som är i Koranen, vi tror inte på det som är sunnan. Eller vi tror bara på det som bekräftas av vårt intellekt eller så vidare. Har det berättats i Koranen, så tror vi på det. Har det berättats i en autentisk hadith, så tror vi på det. Så de namnen vi kommer tala om nu är namn som är bekräftade i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Och bland dem är namnet al-muhsin, som betyder den som gör gott. Den som gör gott. Det här namnet är bekräftat i en hadith att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Idha hakamtum fa'adilu, wa idha qataltum fa'ahsinu, fa'inna allaha muhsinun yuhibbul muhsinin." Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att när ni dömer, så var rättvisa. Och när ni dödar, Så döda på ett gott sätt. Det vill säga att när man slaktar ett får till exempel. Man gör det. Så ska man ha en skarp kniv i islam. Och man ska göra det snabbt. Man ska inte låta det lida djuret. Med att man har en långsam kniv eller liknande. Så perfektera ert sätt när ni dödar det. Gör det på ett gott sätt. För sannoliken är Allah muhsin. Den som gör gott. Och älskar de som gör goda saker. Så på samma sätt som Allah azulil är den som gör gott. Så älskar han den som gör goda saker. Den här hadithen finns i Tabarani och Sheikh al-Albani säger att den har en god berättarkedja. Det som nämns med det här namnet är att Allah subhanahu wa ta'ala gör gott mot hela sin skapelse. Och allt det vi ständigt får åtnjuta de här välsignelserna vi får av Allah subhanahu wa ta'ala går tillbaka. Bland annat att Allah azulil är al-muhsin. Och den största gåvan vi kan få från Allah subhanahu wa ta'ala är att han vägleder oss till tro. Det är den största godheten vi kan få ta del av Allah subhanahu wa ta'ala. Alla andra välsignelser kommer under den här välsignelsen. Det är den största välsignelsen vi kan få. Att Allah öppnar upp våra bröst för tro. Och att Allah ger ljus till våra hjärta att vi ska kunna tro på den här religionen. Och att vi ska kunna handla enligt med den här religionen. Det är den största grejen man kan få av den godheten som Allah subhanahu wa ta'ala skänker sin skapelse. Vilket ska göra att vi blir tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Att han skänker oss av det goda. Bland de sakerna som ska påverka oss att vi tror på det här namnet är att på samma sätt som Allah azzurrahman gör gott mot oss så är vi muslimer uppmanade att ha ihsan, gottgörande också. Och namnet ihsan på arabiska kan dels betyda att man perfekterar och dels betyda att man gör gott. Det viktigaste man ska perfektera är sin dyrkan. För den högsta nivån utav tron, när Jibril frågade profeten sallallahu alaihi wasallam om de olika nivån utav tron, var el-ihsan. Profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade det med att man dyrkar Allah som att man ser honom. Och om man inte kan nå den här nivån så vet att Allah ser en själv. Så när man gör sin bön så perfekterar man den så pass mycket som att man ser Allah subhanahu wa ta'ala. När man fastar så fastar man på ett sätt som att man ser Allah subhanahu wa ta'ala. När man gör sin hajj, hur man är med sina föräldrar, hur man är med sin fru, hur ens fru är med ens man, hur man är med sina barn, hur man är med sina bröder eller systrar som man umgås med och så vidare. Allt det här går tillbaka till att man ska perfektera sitt beteende, perfektera sin dyrkan. Det här är den högsta nivån utav tron. Det också betyder el-ihsan, som Allah azzawajal älskar, som Allah uppmanar oss till att göra, är att man ska vara gottgörande. Man ska göra goda saker mot andra personer. Muslimen ska vara en person som ständigt gör gott. Man gör goda handlingar mot sin omgivning. Och det är det muslimerna ska vara kända för. Att vara godgörande personer. Hjälpa andra personer som är i behov. Ställa upp. Vara på deras sida. Någon som är i behov så gör man det. Även om personen skulle vara icke-muslimer i det här landet till exempel. Någon som behöver hjälp. Så visar vi muslimer upp den goda sidan utav islam. Och det som Allah subhanahu wa ta'ala al-muhsin uppmanar oss till att göra. Man gör gott. Man är en godgörande person. Belöningen för att göra gott är otroligt stor i islam. Allah subhanahu wa ta'ala, när han nämner olika belöningar som finns i paradiset. Och vad som de troende kommer möta i paradiset. I surat al-Rahman så säger Allah azzawajal, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Är belöningen för att göra gott någonting annat att man får gott. Så att man gör det här, att man gör goda handlingar, leder till att man får gott i nästa liv. Allah subhanahu wa ta'ala säger, lilladhina ahsanun husna wa ziyada. För de som gör gott så får de al-husna som är paradiset och ziyada. Vilket är att man får se Allah subhanahu wa ta'ala. Så belöningen att göra gott är otroligt stor. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah kommer inte låta dem som gör gott att deras belöning kommer att förgås. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dhalika jazaa'ul muhsinin. De kommer få vad de vill hos sin herre. Man kommer få det man önskar i paradiset. Man kommer få den saken man längtar efter och suktar efter i paradiset. Och det här är belöningen för vilka? Al-muhsinin. Så vi som muslimer ska vara gottgörande. Och ständigt försöka göra gott. Men vi gör det samtidigt som vi minns att Allah subhanahu wa ta'ala är al-muhsin, den som har gjort gott mot oss. Allah azzurra säger, wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Gör gott på samma sätt som Allah har gjort gott mot dig. Så vi som muslimer ska komma ihåg att Allah subhanahu wa ta'ala skänkt oss alla gåvor och gjort allting gott för oss. Och han har beordrat oss att göra gott, så vi ska visa tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala att vi gör gott. Och det här är en av innebörden att vi tror på namnet Al-Muhsin. Tredje namnet vi ska tala om idag är namnet Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, som också bekräftat i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, som betyder den som håller räkenskap, eller den som kommer hålla folk till ansvar på domedagen. Den som kommer döma folk på domedagen. Det betyder betydelsen av namnet Ad-Dayyan. Det här namnet är bekräftat i en hadith som finns i Muslim Imam Ahmad. Sheikh al-Albani säger att den är Hassan, alltså han är en godtagbar berättarkedja. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam berättar om vad som kommer hända på domedagen. Så säger han, yuhsharun nas yawm al-qiyama uratan ghurlan buhma. Qala qulna wa ma buhma? Qala laysa ma'ahum shay. Thumma yunadihim bis-sawt yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarab. Ana al-malik, ana ad-dayyan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam berättar om domedagen. Så säger han, människorna återuppstår på uppståndelsens dag. Nakna, oomskurna och buhma, säger profeten sallallahu alaihi wasallam. Så sahaba sa, vad betyder buhma? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, de har ingenting med sig. Tänk er själv den dagen. Alla de sakerna man någonsin har ägt i det här livet kommer att man inte kunna ha med sig på domedagen. De kläderna man har på sig, hela garderoben med kläder, halas, det försvinner. Möblerna hemma, där man bor, bilen man har, allting som är runt omkring en, allt det där, glöm det. Man har inte med sig någonting utav det på domedagen. Det enda man har med sig sitt bagage på domedagen är vad? Ens tro och ens goda handlingar. Det är det enda man kan ta med sig i sitt bagage på domedagen. Resten utav grejerna, glöm det. Det är, halas, det är slut på de grejerna. Så man kommer komma helt naken, kommer komma barfota. Man kommer komma oomskuren och man kommer komma utan att ha med sig någonting. Kommer Allah subhanahu wa ta'ala ropa på domedagen med en röst som man hör den likväl, den som är långt borta som den som är nära. Alla hör det här. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer säga, an al-malik, an ad-dayyan. Jag är konungen, jag är ad-dayyan. Den som håller till ansvar och den som kommer att döma mellan er. Efter det så kommer människorna att dömas på den här dagen som varar under 50 000 år. Det finns många verser i Koranen som handlar om domedagen. Som att Allah subhanahu wa ta'ala säger, Al-yawma tujiza kullu nafsin bima kasabat, la zulma al-yawm, inna allaha sari'ul hisab. Den här dagen, idag kommer varje själ att hållas till ansvar för vad de har gjort. Inget förtryck ska ske idag. Allah är sannoliken snabb att hålla till svar. Och det här är någonting som är otroligt. Just att Allah subhanahu wa ta'ala säger att han är snabb att hålla folk till svars. Tänk er själva att varenda person här inne i det här rummet kommer att komma upp på domedagen. Alla människor här i Rinkeby, i Tensta, hela Stockholm, hela världen. Alla som lever idag kommer att stå på domedagen. Alla som ligger begravda i gravar eller har försvunnit på något sätt eller inte idag lever, från Adam alaihi salams tid fram till idag och fram till domedagen, kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Tänk er hur många miljarder människor det är som kommer dömas. Men Allah subhanahu wa ta'ala säger att han är sari'ul hisab. Han kommer döma alla snabbt. Var och en kommer få sin dom. Den som gör goda handlingar kommer placeras i ena sidan av vågskålar som kommer läggas fram där. Den som gör dåliga handlingar kommer läggas på andra sidan. Den som gör mer goda handlingar kommer att komma till paradiset. Den som gör mer dåliga handlingar kommer att komma till helvetet. Man kommer se varenda en utav ens handlingar. De goda och de dåliga. Allah azza wa jalla har sagt, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ. Att den som gör det minsta lilla gott kommer att se det. Och den som gör det minsta lilla dåliga kommer att se det. Varenda handling kommer att stå till ansvar för. Och det kommer aldrig kunna finnas en rättvisare dom som man kommer få än på domedagen. för Allah subhanahu wa ta'ala är ett dajjal, och han är den som håller människorna till ansvar, och han gör det med rättvisa. Och utöver det så har Allah subhanahu wa ta'ala lovat att den som gör goda handlingar så får han en 10-dubbel belöning. Och den som gör dåliga handlingar får bara ett straff för det, eller en dålig, skrivs ner en dålig handling för den här grejen. Så som vissa utav de lärda har sagt, må den förgå som låter sina enstaka, den som man får en för, vara tyngre än det man får 10-dubbelt utav. Belöningen får man 10-dubbelt av. Om man har mer dåliga handlingar, så man bara får en dålig handling för varje gång man gör det, tyder det på att man verkligen har varit en dålig person. Om man hamnar där. Så man verkligen begriper betydelsen utav namnet Dayan, så kommer det utan tvekan ha en stor betydelse på oss muslimer. För att det kommer få oss att tänka på domedagen och hålla oss själva till svars och rannsaka oss själva. Umar radiyallahu an har ett väldigt vackert uttalande där han säger: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمِ. Umar radiyallahu anhu sa: håll er själva till svars innan ni kommer hållas till svars, det vill säga på domedagen. Alltså rannsaka er själva nu innan ni kommer hållas till svars på domedagen. Väg era handlingar innan de kommer att vägas. För det kommer vara enklare för er att hållas till svars imorgon om ni har hållit er själva till svars idag. Så om vi börjar redan idag, och redan när vi är i det här livet, där våran själ fortfarande finns i kroppen, att rannsaka oss själva. Vad är det vi har problem med egentligen? Varför gör vi inte de sakerna som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med? Varför hamnar vi i synder? Vad är själva grundproblemet? Man rannsakar sig själv och tittar på ens brister. Man försöker korrigera dem medan man fortfarande har själen i kroppen. För när själen lämnar kroppen, när man dör, då är det khalas. Man kan inte göra någonting mer gott. Det är slut. Så redan nu när man har chansen så ska man hålla sig själv till svars. Och tänka vad det är man kan förbättra, vilka brister man har, och förbättra ens brister. Gör man goda handlingar så gör man mer av de goda handlingarna. Så att tänka över det här namnet och tänka på vad är det man har förberett för den här dagen då man ska möta El-Malik Dayan, är någonting som utan tvekan påverkar våran iman väldigt mycket. Och det är dags för att man ska förändra sig själv. Och man ska förändra sig själv på ett korrekt sätt. Fjärde och femte namnet jag ska tala om idag är namnen El-Muqaddim och El-Muakhir. Den som tar fram saker och den som tar bak saker betyder det här namnet. El-Muqaddim och El-Muakhir. Den som tar fram saker och den som tar bak saker. Det här namnet är bekräftat i tre hadither i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Bland annat att profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade säga efter han gjorde tashahud, innan han gjorde taslim i sin bön. Så sa han: Allahumma ghafir li ma qaddamt wa ma akhart wa ma asrart wa ma a'lant wa ma asraft wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa ant. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga när han satt där efter han gjorde sin tashahud, sa att tayyatu lillahi salatu wa tayyibat, och efter han sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad och gick vidare och säger dua, så brukade profeten sallallahu alaihi wasallam säga: Å Allah, förlåt mig för det jag gjort tidigare och senare, och det jag gjort öppet och dolt, det jag gjort mycket av samt det du vet mer om än mig. Du är al-muqaddim, den som flytta fram, och du är al-mu'akhir, den som tar bak. Det finns ingen gudom värd dyrkan förutom du. De här två namnen nämns i en kategori när man studerar Allahs subhanahu wa ta'alas vackraste namn, som kallas för al-asma al-muzdawaja al-mutaqabila. Att de namnen som nämns tillsammans och har en motsatt betydelse. Så al-muqaddim al-mu'akhir. Den som flyttar fram och den som flyttar bak. Bland de namnen är An-Nafi' Ad-Dar. Den som ger nytta och den som skada kommer ifrån. Alltså att när en person drar skada så kommer det från att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat de här sakerna. Och namnet eller awwal eller akhir, den första, den sista och så vidare. Det här namnet kallas för eller muzdawwar den muqabila. Mutaqabila. Betydelsen av de här två namnen är att Allah subhanahu wa ta'ala låter vissa saker komma före och vissa saker komma efter. Det här kan dels vara med personer och handlingar och dels vara i skapelsen, i universum, hur det är. Att Allah subhanahu wa ta'ala till exempel låter vissa saker i världen komma före andra. Det går tillbaka till Allah azza wa jalls vilja som alltid går igenom. Att när Allah vill någonting så är det alltid så det blir. Och att Allah subhanahu wa ta'ala låter vissa saker på jorden eller i universum ske före andra går tillbaka till att Allah azza wa jall är al-muqaddim al-muakhir. Till exempel i skapelsen. Vi kan observera att när regnet kommer, så innan regnet kommer ner så är det någonting som föregår det. Att det finns moln. Innan molnen kommer upp så är det någonting som föregår det. Och det är vad? Att det har avdunstat vatten som har kommit upp till molnen och så vidare. Det är den här processen. Att Allah låter vissa saker i universum gå före andra och tillbaka till att Allah subhanahu wa ta'ala är al-muqaddim och al-muakhir. Det jag talade om igår också gällande det naturforskare kan studera. De kan studera själva fenomenet att det här sker. Den här grejen sker i universum att, eller på jorden, att vatten avdunstar, det bildas till moln och sen låter det droppa ner och så vidare. De kan se själva fenomenet, men de kan inte förklara hur det egentligen har uppkommit, den här processen har uppkommit. Vem är det som har legat bakom det här, att det har blivit så här på jorden? Och vem är det som låter det här komma före det här och så vidare? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Som är al-muqaddim och al-muakhir. Och de här, att vi tror på de här två namnen, al-muqaddim och al-muakhir, kan också handla om personer. Att Allah subhanahu wa ta'ala låter vissa personer gå före hos honom. Ha en högre status hos honom. Och vissa personer har en lägre status. Att Allah azza wa jalla höjer upp profeterna över de andra. Att Allah azza wa jalla höjer upp ulema. Att Allah azza wa jalla höjer upp de som handlar i enlighet med sin kunskap. Att Allah azza wa jalla höjer upp de gudsfruktiga. Och Allah azza wa jalla tar tillbaka de som är otrogna. De som är förtryckande. De som gör synder och så vidare. Att Allah azza wa jalla låter vissa gå före och vissa gå senare. I enlighet med de handlingarna som man gör så lyfter Allah subhanahu wa ta'ala fram vissa och tar bort andra. När man reflekterar över de här haditerna, de här tre haditerna som har nämnt, de här två namnen, al-muqaddim och al-muakhir, så märker man att profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade nämna de här två namnen i samband med att han bad om förlåtelse för sina synder. Som i en hadith jag nämnde innan taslim. Man säger Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrat wa ma alant. Och Allah, förlåt mig för det. Jag gjorde tidigare, det jag gjorde senare, det jag gjort öppet, det jag gjort dolt och så vidare. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde de här två namnen i samband med att han bad Allah azza wa jalla om förlåtelse för sina synder. Vilket tyder på att den som gör goda handlingar och den som gör tauba är en person som förs framåt. När man gör tauba och vänder åter till Allah subhanahu wa ta'ala efter man har syndat och lyder Allah subhanahu wa ta'ala så förs man framåt. Och när man syndar och gör dåliga handlingar så förs man bakåt. Och det här är någonting vi förstår att Allah azza wa jalla är al-muqaddim al-muakhir. Han lyfter fram de personerna som gör tauba och återvänder till honom. Ångrar sig för sina synder. Men den person som inte gör det utan fortsätter att synda, fortsätter att hålla på med de dåliga sakerna man gör, så förs man bakåt. Man halkar sakta men säkert bakåt. Så när man har hamnat på att genom att man halkar så här, så ska man komma ihåg att Allah azza wa jalla är al-muqaddim al-muakhir och nämner de här namnen. När man gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala så han ska lyfta fram en och att man inte ska halka bakåt på det här sättet. Man känner också av när vi tror på det här namnen hur Allah subhanahu wa ta'alas enorma vilja genomsyrar allting som sker i universum. Saker och ting sker med Allah azza wa jalls vilja, vilket får oss att bli ännu mer underkastade till Allah subhanahu wa ta'ala och känna Att vi bara är som en liten prick i det här universum. Vi är ingenting egentligen. Och att vi vill, på samma sätt som vi styrs utav allting, utav Allah subhanahu wa ta'alas vilja och allting som sker runt omkring oss, är på det sättet som Allah azzurrahman vill, så är det upp till oss att underkasta oss till Allah subhanahu wa ta'ala med vår egen vilja, och underkasta oss Allah och dyrka honom. Det här är en utav de grejerna som vi också drar nytta av när vi, vår tro på namnen Al-Muqaddim och Al-Mu'akhir. Det sjätte och näst sista namnet jag ska tala om idag är namnet At-Tayyib. At-Tayyib. Som man kan översätta som den gode. Den gode. Det här namnet har nämnts i en hadith utav profeten sallallahu alaihi wasallam, när profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Ayyuhan nas, inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. O människor, Allah, sannoliken är Allah god och accepterar endast det som är gott. Betydelsen av att Allah subhanahu wa ta'ala är den gode är att Allah subhanahu wa ta'ala är fri från alla brister och alla defekter. Allah subhanahu wa ta'ala är perfekt i sin essens och hans egenskaper, handlingar och allt är perfekt. Och att Allah subhanahu wa ta'ala, på samma sätt som han är tayyib, så accepterar han endast det som är gott. Allah azzurrahman accepterar endast goda handlingar. Accepterar endast gott tal. Accepterar endast att man tjänar in pengar på ett halal sätt. Accepterar endast att man äter det som är halal. Att man dricker det som är halal. Och att man livnär sig på det som är halal. Det här är någonting som vi har nytta av att Allah azzurrahman är att tayyib. För i hadithen nämndes det: O människor, Allah subhanahu wa ta'ala är sannoliken den gode och accepterar endast det som är gott. Senare i hadithen så berättar profeten sallallahu alaihi wa sallam om en man som har rest på en lång resa. Och ni vet att den som är resande får sin dua accepterad. Och han har fått smutsiga kläder och tovigt hår. Och han har blivit blivit dammig av sin långa resa. Och så lyfter han upp sina händer och säger: Ja Rabb, Ja Rabb. Han är i behov, vilket leder till att man ska få hans dua accepterad. Han säger: Ja Rabb, Ja Rabb. Och de flesta av profeterna i Koranen, när de gör dua, brukar de säga: Rabbana och Rabbi. Det är ett sätt att kunna få hans dua accepterad. Men profeten sallallahu alaihi wasallam berättar om den här personen att hans mat är haram. Det han dricker är haram. Det han livnär sig på är haram. Så hur ska den här personen, och hans kläder är haram, så hur ska den här personens dua bli accepterad? Det vill säga att han gjorde flera saker som ska leda till att hans dua egentligen blir accepterad. Men det fanns hinder att han livnärde sig på det som är haram. Och att han åt det som är haram och hade på sig kläder som var stulna eller liknande som var haram. Eller förbjudna kläder. Vilket gjorde det till att det var en anledning till att hans dua inte blev accepterad. Så tron på namnet At-Tayyib ska påverka hela vårt levnadssätt. Att vi ständigt ska satsa på det som är halal. Och att vi ständigt ska göra handlingar som Allah är nöjda med. För det är de som accepteras från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ständigt ska säga saker och ting som Allah är nöjd med. Och att vi ska tjäna våra pengar på halal sätt. Inte på ett haram sätt att man stjäl eller bluffar. Eller genom haram jobb eller liknande. Utan vi tjänar våra pengar på ett halal sätt. Och vi äter det som är halal. Och vi dricker det som är halal. Alla de här faktorerna är saker och ting som vi ska bli påverkade av. Och korrigera hos oss själva. I och med att vi tror på namnet At-Tayyib. Tayyib. Vi går vidare. Och pratar om det sista namnet under den här lektionen idag. Inshallah ta'ala. Som är namnet Ash-Shafi. Ash-Shafi, som man skulle kunna översätta som botaren. Allah subhanahu wa ta'ala är den som botar sjukdomar. Det här namnet har nämnts i en av de dua som man ska säga när man har blivit sjuk eller skadat sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam, när han hade blivit sjuk med någonting, så kunde han lägga sin hand på den här platsen där han mådde dåligt eller hade ont. Och sa: Allahumma rabban nas. Adhib al-ba's. Ishfi anta shafi La şifa'a illa şifa'uk şifa'en la yugadiru sakama. O Allah, människornas herre, låt sjukdomen försvinna. Du är den, du är botaren. Du är den som botar sjukdom. Det finns ingen botning förutom din botning. En botning som inte lämnar kvar någon sjukdom. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, när han bad om att bli frisk från en sjukdom, så åkallade han Allah subhanahu wa ta'ala med det här namnet, Ash-Shafi. Vilket vi också ska göra om vi blir sjuka. Och de värsta sjukdomarna man kan få är inte de sjukdomar som man skulle kunna bota med medicin. Genom att man går till läkare till exempel. Utan det är sjukdomar som finns i ens hjärta. Inte medicinska sjukdomar i ens hjärta. Utan sjukdomar som högmod. Sjukdomar som ria, att man visar upp sig. Sjukdomar som avundsjuka. Sjukdomar som hatiskhet mot sina bröder och systrar. Och andra sorters sjukdomar som man har i sitt hjärta. Det här är den första saken man ska göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala, att bli botad ifrån. För att om ens hjärta är rent och korrigerat, så kommer det påverka ens handlingar. Men om hjärtat är fyllt med de här grejerna, det är fyllt med ria, det är fyllt med att man blir imponerad av sina egna handlingar, det är fyllt med högmod, att man ser ner på andra människor, det är fyllt med avundsjuka, det är fyllt med hatiskhet. Om hjärtat är fyllt med de här sjukdomarna, så kommer det påverka resten av ens handlingar. Hur man beter sig med andra människor. Och hur man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Den som är högmodig kommer påverka den personens dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Han kommer vara för högmodig för att dyrka Allah till exempel. Den som blir imponerad av sina handlingar kommer också påverka att ens handlingar inte kommer accepteras. Och hur man ser på sig själv. Vi som muslimer ska vara ödmjuka och underkastade till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ödmjuka med andra människor. Så det viktigaste man ska försöka bota sig själv med genom att man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala med hans namn Shafi, är hjärtats sjukdomar och de bristerna man har i sig själv. Men utöver det ska man också göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala att bota den från de sjukdomar som man kan få i ens kropp. Ibrahim alaihissalam, det har nämnts i Koranen att han har sagt wa idha marittu fa huwa yashfin. När jag blir sjuk så är det Allah subhanahu wa ta'ala som botar mig. Så man vet att botningen kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är ett av de bästa tillvägagångssätten för att bli frisk när man är sjuk att göra dua och göra ruqya. Att man läser koranverser på sig själv, eller att man läser de dua som den här duan som jag nämnde, och att man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala med hans namn Ash-Shafi. Det är bland de största anledningarna till att man blir frisk. Och den som gör det med yaqin och har testat på det här kommer verkligen känna av den här grejen. Hur många gånger man inte har blivit sjuk eller fått ont. Om man gör dua. Om man gör ruqya på sig själv. Med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Med fast övertygelse om att Allah azza wa jalla är shafi. Hur man blir frisk från de här sjukdomarna. Det är helt otroligt. Och den som testar på det kommer att veta om det. Och man ska ha en stark övertygelse. Om att det är Allah subhanahu wa ta'ala som botar ens sjukdomar. Men trots det så är man uppmanad till att kunna gå till läkaren och ta medicin. Det här är inget fel att kunna göra de här grejerna. Är man sjuk att man tar, till exempel man har fått något virus att man tar. Eller bakterier i kroppen, så tar man penicillin som ska döda dem. Det är ingenting fel. Man tar andra former av mediciner som botar en från sjukdomar. Eller naturliga mediciner eller annat. Men med en total övertygelse om att det är Allah subhanahu wa ta'ala som botar en, och det kan ske genom de här sjukdomarna. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, eller genom de här botemedlen: likulli da'in dawa fa idha usiba dawa adda bara'a bi'idhnillah. Att varje sjukdom har ett botemedel. Så när botemedlet kommer till sjukdomen, så blir man frisk med Allahs vilja. Och hur många människor är det inte som tar medicin men blir inte friska? Det är inte garanti bara för att man tar en medicin att man blir frisk. Många personer tar medicin och blir inte friska. Andra personer tar inte medicin och blir friska. ändå, för att det är Allah subhanahu wa ta'ala som botar en människa. Och det kan ske med mediciner och det kan ske utan mediciner. Men man ska vara övertygad att även om man tar mediciner, att det kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Att det är han som gör den frisk. För att den här medicinen ska komma in i kroppen och cellerna ska reagera på det och det ska ske de processerna som sker. Det kan bara ske med Allah subhanahu wa ta'alas hjälp, och det är ingenting som sker automatiskt bara så där. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Ma anzalallahu min da illa anzalallahu shifa." Allah subhanahu wa ta'ala sänder inte ner någon sjukdom förutom att han sänder ner ett botemedel. Så vi som muslimer är övertygade om att varje sjukdom som existerar på jorden har ett botemedel. Och det här har vissa historiker nämnt. De här haditerna har varit bland anledningarna till att muslimerna var så framstående inom läkekonst. Att muslimerna sökte ständigt efter nya mediciner, efter saker och ting. Dels att profeten sallallahu alaihi wa sallam berättade flera naturliga mediciner man kan använda sig i, hur man läker sig själv med Koranen och andra naturliga mediciner som Habba Sauda och Zemzem och så vidare. Men även andra saker som muslimerna var väldigt framstående med under den tiden. För att muslimerna var övertygade, för profeten sallallahu alaihi wa sallam berättade för dem att varje sjukdom har ett botemedel. Och än tills idag så finns det vissa läkare som säger den här sjukdomen har ingen botemedel och så vidare. Men vi muslimer är övertygade om att det finns ett botemedel. Och om forskningen fortsätter så kommer man kunna hitta ett botemedel på den här sjukdomen. Antingen idag eller om några år. Men det kommer kunna finnas ett botemedel för den här sjukdomen. För profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att varje sjukdom har ett botemedel. Men när man tar medicin, och det är det här jag ska avsluta lektionen med. När man tar medicin så ska man tänka på tre stycken saker. Tre stycken saker när man blir sjuk och ska ta medicin som man ska tänka på. Det första är vilken sorts sak man försöker bota sig med. Att bota sig ska ske genom två stycken saker. Antingen det som har kommit i Koranen och Sunnan, att det är ett botemedel. Som att man används utav ruqya. Om man läser Koran på sig själv. Eller att någon läser Koran på honom själv. Eller att man gör vissa dua som har kommit i Koranen och Sunnan. Eller det som profeten Hassan har berättat om. Habba Sauda. Eller att man ska dricka zamzam. Eller liknande. Så går man efter det. Eller de sakerna som är bekräftat genom forskning och vetenskap. Att det här är en medicin som fungerar. Att man ska kunna använda sig av. En muslim får inte använda sig utav vidskepliga saker för att bota sig. Man får inte använda sig utav amuletter. Som vissa personer sätter på sina amuletter runt om armen. Eller runt om midjan. Eller runt om halsen. För att bli botade från sjukdomar. Eller för att sjukdomar ska avvärjas från dem. Det här är en form utav kirk. Det här är inte tillåtet. Det här är ingenting som har bekräftats från islam. Och det är ingenting som har bekräftats genom forskning. Samma sak, man får inte använda sig utav svart magi som vissa går och går. Så kallade medicinmän som de går till. Som ska ge dem olika sorters läkemedel som de använder sig utav jinner eller liknande genom att göra. Eller andra former utav vidskepelse eller skrock. Det här är inte tillåtet för en muslim att använda sig utav. Det är första grejen man ska tänka på. Vilken sorts medicin man tar. Andra är att man inte ska förlita sig på medicinerna med hjärtat. Man tar medicinerna, man går till läkaren, stoppar dem i munnen eller spruta eller vad som helst. Men ens hjärta är ständigt fäst vid Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah ska få medicinen att fungera i kroppen och att Allah ska bota en. Inte att man tror att medicinen i sig kan bota utan Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Man tar medicinen och det gynnar med Allahs hjälp. Och ens hjärta ska inte vara fäst vid medicinen. Men jag har tagit medicin och jag har försökt och det funkar inte. Den här medicinen, vänd ditt hjärta till Allah subhanahu wa ta'ala. Vänd inte ditt hjärta till medicinen. Och då är det en av de grejerna som leder till att man blir botad från sin sjukdom. Tredje saken är att man ska veta att de här läkemedlen, vilket läkemedel den är och hur bra det än beskrivs, så går det tillbaka till Allah subhanahu wa ta'alas vilja och bestämmelse. Men tidigare var att man inte ska förlita sig med hjärtat för någon annan än Allah. Tredje är att man ska ha en fast övertygelse att allting som sker med ens kropp och sker runt omkring en sker med Allahs vilja. Och ingenting kan gå utanför Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Vilket i sin tur är kopplat till den andra saken man ska tänka på. Vilket är att ens hjärta ska vara helt fäst vid Allah subhanahu wa ta'ala. Men det är en övertygelse man ska ha när man tar medicin. Att botningen endast kommer från Allah som är vad? Ash-Shafi. Ash-Shafi, botaren. Jag avrundar för idag. Och idag har vi talat om flera av Allah subhanahu wa ta'alas namn. An-Nur. Vi pratade om namnet Al-Muhsin. Al-Dayyan, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, Al-Tayyib och Al-Shafi. Vi avrundar nu bi'idhnillahi ta'ala och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.